Då läser vi från första Mosebok kapitel 26 och från vers 1. Och jag har som överskrift gräv upp de urgamla källorna. Det blev en ny hungersnöd i landet efter den som hade inträffat på Abrahams tid. Och Isak begav sig då till Filistenas kung Abimelech i Gerar. Då uppenbarade Herren sig för honom och sa: dra inte ner till Egypten, utan bo kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig. Det kan också översättas: jag ska vara alldeles in till dig. Och välsigna dig. Ty åt dig och dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Här ser vi första löftet som gäller folket. Folket som kommer då av Abraham, Isak, Jakob och 12 stammarna och så vidare. Idag som vi kallar det judiska folket. Och jag ska hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham. Jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen. Och åt dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma, här står det i singular, det gäller en, ska alla jordens hedna folk bli välsignade. Det är alltså löftet om Messias som skulle komma i det folket. Och ni vet att det här löftet, det har ju förbryllat judarna mer än en gång. Att alla hedna folk skulle välsignas. Hur skulle det kunna uppfyllas? Finns det någon annan förklaring än de kristna? Och det är just det som är uppfyllelsen också. Ett starkt tecken, profetiskt tecken. Och jag fortsätter vers 5. Eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat, mina befallningar, föreskrifter och lagar. Och orden här i hebreiska, det betyder alltså att Abraham lyssnade, han tog till sig i sitt hjärta, han förstod och han handlade eller lydde därefter det Gud sa. Han tog vara på, han bevarade, han vaktade över det Herren hade sagt. Han bevarade i sitt hjärta. Och som vi förstår här, så i det här kapitlet, så följde Isak i Abrahams fotspår, trons fader, som där leder till välsignelser i släktled när man följer på Guds väg. I de fotspåren som är efter goda föredömen. Det är de vi ska följa. Och vilka är det? Och det är de som likt Abraham förtröstade på Herren. Gud sa till Isak: stanna här, för här gäller löftet. Här i Guds vilja gäller löftena. Vi fortsätter i vers 15. Alla brunnar som hans far tjänare hade grävt medan hans fader Abraham levde fyllde filisterna igen med jord. Abimelech sa till Isak: flytta bort från oss, du har blivit alldeles för mäktig för oss. Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i Gerars dalgång och bodde där. Isak grävde på nytt upp de vattenbrunnar som hade grävts på hans fader Abrahams tid, men som filisterna hade fyllt igen efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade gett dem. Vattenbrunnar och vatten, det handlar ju om överlevnad, det är livsnödvändigt. Och vi kan läsa i nyheterna idag, eller i de här dagarna, om den grymma framfarten av terroristorganisationen och islamisterna i ISIS. Och ett av de första vapnen, eller viktigaste vapnen de har när de intar städer, det är just att ta över vattenförsörjningen. Då är det ganska kört sen för den staden. Vatten, det är livsviktigt för oss, det vet vi. Men andligt sett, vatten eller källan, de här friska, levande vatten, chai som det står på hebreiska, levande, rinnande vatten som var i brunnarna. Andligt sett är det ju Gud själv det handlar om. Guds gemenskap som vi får ha, Guds ord till oss, evangeliet och den helige ande. David, han skrev i psalm 36: ty hos dig är livets källa, skrev han om Herren. Och Jesus sa ju själv till den samaritiska kvinnan just vid en brunn: Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom eller i henne bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och så är det att finna Jesus. Eller hur? Det är som att finna en källa med friskt och klart och gott vatten, livgivande vatten i en torr öken. Så är det att finna Jesus och hans frälsning och hans förlåtelse. Det här livet är, och det är här kraften finns, och det här vi får hämta kraft för allt i livet och för allt det som vi möter och kommer att möta i framtiden. Och hit får vi komma för att söka ett djupare liv i Gud. Det står att filisterna fyllde igen brunnarna med jord. Satan, fylla igen, gräva igen, gömma något eller hålla hemligt. Nu kan man ju tycka att det här var ju väldigt dumt, för att de behövde väl också vatten. Varför fyllde de igen de här brunnarna? Jo, därför att de var avundsjuka. De drevs av avundsjuka mot Isak. Därför så drev de undan Isak och de fyllde igen de här brunnarna med jord och smuts och grus och så vidare. Och det är så som fienden, Satan eller djävulen, vill också fylla igen källor så att Guds ord glöms bort. Och det har hänt mer än en gång. Och vi kan läsa vid många tillfällen i Gamla testamentet, inte minst i Andra krönikeboken 15 och vers 3, vad som hände när man glömde Guds ord. En lång tid levde Israel utan den sanne guden, utan präster som undervisade dem och utan någon lag. Men i sin nöd omvände de sig till Herren, Israels Gud, och när de sökte honom lät han sig finnas av dem. Under de tider fanns det ingen trygghet när man gick ut eller in, utan stor förvirring rådde bland alla som bodde här i landet, i länderna. Folk drabbade samman med folk och stad med stad. Ty Gud förvirrade dem med all slags nöd. Det här var ju konsekvenserna av deras val. Men så står det, när de nu hade funnit Herren och sökt honom och han lät sig finnas: men var nu starka och låt inte modet falla, ty ert arbete ska få sin lön. Deras liv var meningsfullt nu när de var tillbaka i Guds gemenskapen och Guds relationen. Jag tänker på länder där det här har hänt. Det finns ju fler exempel, men Nordkorea. Jag läste för en del år sedan en bok om Nordkorea som jag skickade efter på Ljus i Öster. Och jag var så förvånad, jag hade ingen aning om historien, hur det har varit. Vi vet ju idag från nyheter ungefär situationen i Nordkorea. Fruktansvärd, en av de värsta förföljelserna genom tiderna på kristna har varit där, och fortfarande mycket förföljelse. Men för knappt 100 år sedan så fanns det många missionärer som åkte hit. Och huvudstaden Pyongyang kallades Österns Jerusalem. Man räknade med att en fjärdedel av invånarna var kristna. Tänk hur mycket som har förändrats om vi ser idag vad som har hänt. Tänker också på Turkiet, hur det är där idag. När vi läser Uppenbarelsebokens första kapitel, andra och tredje kapitel, då läser vi om de sju församlingarna och budskapen till dem. Alla dessa låg i Turkiet, det som är Turkiet idag. Det är många vattenbrunnar, andligt sett, bildligt sett, som har grävts igen i de här länderna. I Sverige då finns det också krafter som vill gräva igen brunnarna, källorna, och som vill att evangeliet tystas. Och vi har alla en uppgift att bevara och vaka över Guds källor och att hjälpa människor att finna livets källa, att finna Jesus, att komma till honom. Vi har alla en uppgift i detta. Det vi kallar väckelse, det är ju precis det här. Det är att återupptäcka Guds källor. Att villigt ha att gräva fram dem igen. Gräva upp brunnarna. Och det är precis som det står i grundtexten också, som kan översättas att Guds ord, eller att källorna öppnas igen. Källorna får öppnas, Guds ord får öppnas för oss och Guds kärlek får gripa våra hjärtan Det är vad som händer i en äkta väckelse. Och det är ju det också som vi ber om. Isak här, han tog fasta på Guds löften. Han böjde sig ner och han grävde upp de urgamla källorna. Han bosatte sig i Gerars dalgång, står det, i en dal. Och det ingår alltid att kliva ner, så att säga, när man tjänar Gud. Det är ett arbete, det var ett hårt arbete som han utförde. I äkta väckelser, som jag sa, där finner man ett djupare liv i Gud. Och det är genom bönen och genom ordet. Och vi talar ibland om ett bönearbete. För det är faktiskt det handlar om. Gud ger en väckelse av nåd, ja visst. Men det är ett samarbete med honom. För han uppmanar oss att be. Att be om väckelse. Och han svarar på bön. Inte på vår likgiltighet. Men han uppmanar oss att be om väckelse. Be om att hans ord blir levande. Be om att hans ord får öppnas ännu mer. Att vi får komma in i ett djupare liv i Gud. Och så skriver Paulus i Filipperbrevet 2 från vers 12. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Han talar här om ett arbete. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er, säger han. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Han uppmanar här med andra ord, håll kontakten öppen, låt Gud verka. Bevara Guds ord i ditt hjärta och tjäna honom. Sök hans vilja och det han lägger på ditt hjärta. Vi läste här att det var hungersnöd i landet. Och jag minns på 90-talet att Gud talade genom profetiska budskap om att det kommer en andlig hungersnöd i Sverige. Jag vill läsa från Amos bok kapitel 8 och från vers 11. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sända hunger i landet. Inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att få höra Herrens ord. De ska driva omkring från hav till hav och springa hit och dit, från norr till öster, för att söka efter Herrens ord, men de ska inte finna det. Nu kan man ju lägga märke till att det står lite märkligt här, från norr till öster. Det brukar stå från norr till söder. Varför drog man inte söderut till Jerusalem? Som det var sagt att därifrån skulle Guds ord utgå. Man kan konstatera här att man troligen sökte på fel ställen. Därför fann man inte heller Guds ord. Vid den här tiden var det mycket orättfärdighet i landet i Israel. Man hade satt upp två guldkalvar i Nordriket. En i Dan och en i Betel. Guldkalvarna, det är ju en bild av Gud som inte är sann, som inte stämmer. En bild av Gud som gör mig rik, troligen på andras bekostnad. För det var så det var, det står så. Man förtryckte de fattiga, man sög ut de fattiga i Guds namn. Man kanske också kan se en liten annan tolkning. Från norr, ordet på hebreiska kan också översättas dold. Eller i mörker. Som mysticism. Dit mina tankar gick när jag slog upp det här. Och öster. Ja, det finns mycket av österländsk religion. I de här källorna. Orena källor. Är det många som söker idag. Och många söker överallt. Utom just där. Där livet och levande vatten finns. Hos Jesus Kristus. Och Amos. Han ropar ut i kapitel 5 och vers 4. Så säger Herren till Israels hus. Sök mig så skall ni leva. Sök mig. Gud ropar, han manar. På Jeremias tid var det liknande. Jeremia 2 vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet. Och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Och här kan vi läsa om i sammanhanget att folket drog till Egypten för man ville dricka av Egyptens vatten. Det är bildligt talat det här som Gud talar, profetiskt. Man drog till Assyrien för att dricka vattnet där, eftersom man övergav Herren. Och så står det att man profeterade i Baals namn. Och Baal, kan man säga det, symbolen är ju tjuren. Och det är ju detsamma som mammon. Man sökte i världens källor med andra ord. Det jordiska, det världsliga som tar över, som man tar in, där man dricker av, där man fyller sig av, världens tänkesätt, en oren andlighet. Och det ser vi idag när man byter ut Guds andes ledning mot världsliga program och strukturer och annat, ytlighet, för att passa in, för att anpassas istället för att söka Gud. Och så fylls brunnarna med jord, med grus och skräp, allt som kan hindra och stoppa flödet. Och jord, här det kan ju stå för det jordiska, det världsliga och för synd. Jesus gav en särskild uppmaning för den yttersta tiden i Lukas 21 från vers 33. Han sa så här: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla. Och här talas det om all slags berusning. Det gäller inte bara alkohol. Och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger. Och vi kan ta den här bilden av källan. Låt inte det tynga ner det jordiska. Låt det inte tynga ner och uppta era hjärtan och era liv. Så att det stoppar flödet. Och så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Och den här versen talar inte om att vi på något sätt rycks undan eller slipper undan den här prövningen som det står om på flera ställen som ska komma över hela jorden. Utan i grundtexten betyder det, och jag har tagit upp det här många gånger men jag vill nämna det igen. Det betyder att kunna stå emot, att undfly genom att stå emot allt det som vill locka och vill tynga ner och binda, för den snara binder ju. Att kunna stå emot så att vi inte fastnar och är bundna av det jordiska och lever av för mammon, kan man ju säga. Utan bevara källan, lever i Guds kraft, dricker ur källan så att vi frimodigt kan och med hängivet hjärta ta emot Jesus när han kommer tillbaka. Det betyder att gå rakt igenom utan att fastna. Det finns ju mycket som kan hindra källflödet inom oss. Vi läser om Asaf i psalm 73. Han avundades de ogudaktiga därför att livet var orättvist. Men han kom till insikt när han förstod vad slutet blir. Och så lämnade han den där avundsjukan till Herren och gjorde upp och bekände. Besvikelse kan också stoppa vårt flöde, vårt inre flöde. Besvikelse på Gud eller besvikelse på människor. Jeremia, han är förtvivlad. Vi läser i Jeremia 15. Han är förtvivlad över sin situation, för han förstår inte Guds handlande. Han är besviken på Gud. Och Gud måste hjälpa Jeremia till rätta. För det fanns en risk att det kunde leda till bitterhet och kunde förgöra Jeremias liv. David var besviken på människor. Han uttrycker det bland annat i psalm 55. Och han säger, om det hade varit en fiende, om det hade varit min fiende som hade svikit mig. Men det var trossyskon, vi som hade gått tillsammans upp till Herrens hus. Självömkans grop, har ni varit i den? Det finns ingen i hela världen som det är så synd om som mig. Jag har varit där i alla fall. Ja, vi kanske har varit där allihopa någon gång. Men det är ju så här, allt det här, det går att räkna upp så mycket mer. Det vet vi själva. Men vi är inte immuna mot det här, för att vi är frälsta. Men det finns hjälp. Det finns hjälp. Segern är vunnen, Segen är vunnen av Jesus Kristus och vi får gå direkt till honom. Och jag glömmer aldrig den där starka upplevelsen när jag strax innan jag kom tillbaka till Jesus och gav mitt liv igen. Överlöpt mig som jag inte hade gjort tidigare. Jag såg ingen väg tillbaka. Det var precis som det var fullt av skräp och jord och allt hur man vill beskriva det. Det var så mycket hinder i vägen. Jag var så långt bort från Gud, tyckte jag, det finns ingen väg tillbaka. Men i det ögonblicket, när jag vände mig till honom, när jag ödmjukade mig och gav upp och lät Jesus ta över, då, på ett mycket märkligt sätt, liksom jag såg för mitt inre, och jag kan inte förklara hur, jag bara visste, det finns en väg. Därför att Gud gör en väg. Och det var som att den där källan, det hände något längst där inne, i mitt inre. Källan börjar flöda igen. Lite grann. Men så börjar en förändring. Och Jesus börjar att lyfta av grus och sten och sand och jord och skräp. Synd. Mer och mer. Och så gav han kraft. Han ger också kraft så att vi kan rensa bort det vi ska rensa bort. Och så står det i Ordspråksboken 4 från vers 23. Och det är när vi har tagit emot Jesus. Framför allt som skall bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Orden här i hebreiskan, det betyder härifrån utgår livets källa. Strömmar av liv. Låt ingen stoppa flödet, med andra ord. Låt ingen stoppa källan inom dig. Vakta noga, bevara ditt hjärta. Vakta noga, skydda. Och lyd ditt hjärta, betyder orden. Lyd den helige ande. Och i verserna innan kan vi läsa: min son eller min dotter, ta vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty det är liv för var en som finner dem. Och läkedom för hela hans kropp. Med andra ord, bevara det Gud uppenbarar i ditt hjärta. Bevara hans ord. Bevara hans löften. Han ger dem för att vi inte ska ge upp. Han ger oss kraft för att orka hela vägen. Och Paulus uppmanade Timoteus i första Timoteusbrevet 6:12. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till. Bevara det som han har befallt rent och oförfalskat. Till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Men räkna med motstånd. Vi har en fiende som vill göra allt för att vi ska ge upp. Räkna med motstånd. Och vi läser vidare om Isak här i vers 19. När Isaks tjänare grävde i dalen fann de en källa med rinnande vatten. Herdarna i Gerar började då tvista med Isaks herdar och sa: vattnet är vårt. Därför gav han den brunnen namnet Esek, eftersom de hade grälat med honom. Esek betyder också trycka ner eller kivas. Därefter grävde Isaks tjänare en annan brunn, men de började tvista om den också. Då gav han den namnet Sittna, och Sittna betyder fientlighet eller motstånd. Eller att det är trångt. Det var motstånd. Precis när man kanske upplever förnyelse, ny kraft, får ett gudsmöte. Och så händer något. Som man tycker att liksom, ja, rullgardinen dras ner. Ibland är det så i våra liv. Och det måste väl ändå ha känts för Isak som allt hans arbete var förgäves. Nej, det var inte förgäves. Det är aldrig förgäves. Det vi gör för Guds rike och det vi gör i Guds vilja, det är aldrig förgäves. Och det ska vi påminna varandra om. Det behöver vi påminnas om ibland. Och vi kan förlåta och gå vidare. Precis som Isak, därför att kraften finns där hos Gud. Och han vill ge den till oss. Och Gud kan använda varje prövning för att göra oss starkare. Starkare i tron, starkare i förtröstan och tillit på honom. Starkare i vår övertygelse. För vi vet vem som har segrat. Vi tillhör den segrande sidan. Hur den ser ut här i världen. Hur den ser ut med omständigheter. När vi tillhör Jesus så är vi med segraren. Segraren från Golgata. Och hur Isak än blev motarbetad här, så kunde inget hindra honom att fortsätta arbetet. För han lät Guds vilja, eller Gud, få verka, som det står, i både vilja och gärning. Han visste vem som hade talat, han visste vem som hade kallat honom. Han visste att det finns en väg, det går till seger. Och så fortsatte han i förberedda gärningar. Och så står det i vers 22. Sedan bröt han upp därifrån och grävde ännu en brunn. Och den tvistade de inte. Därför gav han den namnet Rehovot och sa: nu har Herren gett oss utrymme så att vi kan föröka oss i landet. Därifrån drog Isak upp till Beersheba. Och i vers 24, den natten uppenbarade sig Herren för honom. Så fick han förnyade löften och ett förnyat gudsmöte möte där. Rehovot betyder utrymme eller rymlig plats. Och nu händer något märkligt. När Isak står fast i Guds kallelse. Något mycket märkligt händer, för nu blir hans fiender hans vänner. Det är som det står i Ordspråksboken 16:7. Om någons vägar behagar Herren, gör han även hans fiender till vänner. Det gäller inte alltid i alla situationer, men ibland får vi vara med om det, att det blir så. Och så vers 26 i första Mosebok 26. Abimelech kom till honom från Gerar tillsammans med sin vän Ahusat och sin befälhavare Pikol. Men Isak sa till dem: varför kommer ni till mig, ni som hatar mig och har drivit bort mig ifrån er? De svarade: lyssna nu vad de säger. Vi har tydligt sett att Herren är med dig. Därför tänkte vi att vi borde ge varandra en ed och sluta förbund. Och sen kan man läsa vidare om hur Isak ordnar en festmåltid och de sluter ett förbund. Och samma dag kom Isaks tjänare och berättade för honom om den brunn de hade grävt och sa till honom: vi har funnit vatten. Och han kallade den Sheba, eller Sheba. Därför heter staden Beersheba än idag. Och vi kan säga: ja, än idag kan vi åka till Beersheba. Det är en mycket stor och modern stad idag, mitt i öknen. Men tänk vad de sa. Vi har tydligt sett att Gud är med dig. Vi har tydligt sett att Herren är med dig. Därför att Isak hade ett liv med Gud som fick genomsyra allt i hans liv. Han levde med källorna, Guds källor med levande vatten. Och de såg: du har något som vi saknar. Varifrån kommer friden, kraften, uthålligheten, glädjen? Vi har sett tydligt att Gud är med dig. Att gräva igen brunnar på den här tiden, det var detsamma som en krigshandling. Mänskligt sett hade Isak all rätt att strida emot dem. Men han valde att inte strida. Och det är som det står: håll frid, eller håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. I Romarbrevet 12:18. Och det här, det Isak fick utföra här för Guds verk, det var till välsignelse i generation efter generation. 350 år senare kan vi läsa om att Mose förde Israels folk just till den här platsen, där Gud sa: samla folket här så ska jag ge dem vatten att dricka. Så stort. Ibland kanske vi kan uppleva att den där inre källan, liksom, var är den? Har jag en inre källa? Det känns inte så. Hur får jag källan att flöda? Jag tror att en nyckel för att öppna flödet och källan, det är att tacka Gud. Tacksamhet. Det är som att vi öppnar oss för honom då. Och vi har alltid någonting att tacka för. Kanske omständigheterna omkring oss inte är så mycket att tacka för, tycker vi just nu kanske. Men det finns alltid så mycket att tacka för. Därför att vi är frälsta. För vad vi har framför oss, en evighet med Jesus, en evighet hos Gud. Att att Jesus kommer tillbaka. Allt som står av löften och det underbara som ligger framför. En skapelse som förvandlas. Där det inte finns någon död eller något hemskt och något ont. Där allt är harmoni. Där all, en rättfärdighet bor, som det står. Vi har så mycket att tacka för. Och det står ju i Jesaja 12 och 2. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och fruktar inte. Ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten i frälsningens källor. Det får vi göra. Vi får ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga, tacka Herren. Åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folket. Förkunna att hans namn är upphöjt. Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Vi får ha vår glädje i Gud. Det är vår starkhet, står det. Fröjd i Herren är er starkhet. Och den sista stora väckelsen. Vi ska be om väckelse. Vi ber om väckelse i Sverige. Att många får finna detta levande vatten, Guds källa. Livets källa. Men den sista stora väckelsen, den gäller ju Israel. I det slutskedet i ändens tid när alla folk församlar sig mot Jerusalem som Zakaria profeterar. Det står i Zakaria 13:1. På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. På den dagen eller på den tiden, som det betyder också, kan betyda en tidsperiod, ska det finnas en öppen källa. Och det är ett stort ord det här. Det är en källa som flödar, som släpps fri och som sprutar som en fontän. Vilken dag. Och kanske, vet ni, kommer historien att upprepa sig. Jag tänkte på det här med filisterna. Vi har palestinierna idag på samma landområde som har tagit det här namnet. Som kommer härstamma från filisterna, fast det inte är samma folk som det var då. Men som så mycket drivs av avundsjuka, avund mot Israel. Kanske det kommer att upprepas att de förstår, Gud är med er. Ni är ett utvalt folk. Så att de också ödmjukar sig och får finna och förstå Guds plan med Israel. Och också kommer till källan, kommer till Jesus. Men idag, här och nu är källan öppen för oss. Kom till källan. Och vi får idag tacka Jesus. Vara vid källan och dricka ur källan. Här idag. Ska vi göra det? Tacka honom. Tack Jesus att du är livets källa. Tack Gud att den är öppen för oss idag. Och tack att vi får vara här idag och tacka dig. Tack att du vet allt som vi bär på. Om det finns tyngder i våra liv. Om det finns jord eller sten eller skräp eller någonting annat som vill liksom stoppa flödet, hindra flödet. Tack att du idag kan ta bort det. Tack att du idag kan lyfta av oss också andra bördor av oro, av bekymmer och sånt som vill tynga ner. Tack Jesus att vi får komma till dig, det levande vattnet. Och jag ber att vi alla här idag och alla som lyssnar senare på undervisningen från nätet ska få uppleva att du lyfter av Jesus. Var den är som kan hindra flödet inom oss. Så att vi får tacka dig och leva med det här underbara andens flöde i vårt inre. Vi tackar dig Jesus för det. Amen.